بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Nu kommer bidna Allah ta'ala från och med idag börja med en ny serie av lektioner som kommer handla om al-adhkar och ad-ia. Så hur man åminns Allah subhanahu wa ta'ala och hur man åkallar Allah subhanahu wa ta'ala. Vi kommer gå igenom lektioner baserat på en bok som heter Fiqh al-adhiya wal-adhkar. Så förståelsen utav hur man gör dua och de olika adhkar. Skriven av en sheikh som heter Sheikh Abdurrazzaq. Ibn Abdul Muhsin al-Abad som är lärare i profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallams moské. Hans pappa är den kända alimen Sheikh Abdul Muhsin al-Abad som är en av de största lärare i våran tid. Så även hans son är en sheikh då, det är han som har skrivit den här boken. Boken är baserad på att han hade ett radioprogram, var med i radio, där han förklarade olika adhkar och förklarade hur man ska göra dhikr och förklarade olika former av dua. Sen skrev han ner det i 4 volymer böcker. Alla de här radioprogrammen som han hade. Och han fick förord utav den stora imamen Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, till den här boken. Och det är en väldigt nyttig bok som man drar mycket nytta av. Men som sagt, den är 4 volymer lång. Så jag kommer inte hinna gå igenom allting. Jag tar ut de viktigaste delarna. Så jag tänker att vi som muslimer här i Sverige kommer kunna dra nytta av Ibn al-Tala. Och det som kommer kunna påverka oss i vår relation till Allah subhanahu wa ta'ala. Målet med de här lektionerna, anledningen till att jag valde just det här ämnet och tänkte gå igenom det, är först och främst att vi ska satsa på att vi ska kunna stärka vår iman. Att vår iman ska gå upp. För att vi från Ahle Sunna vet att iman går upp genom att man gör goda handlingar. Och den går ner genom att man gör synder eller håller sig borta från goda handlingar. Och en av de handlingarna som får vår iman att bli starkast och stärker vår iman mest är när man gör dhikr och när man gör dua. Så det här är en av de största anledningarna till att vi ska kunna stärka vår iman. Särskilt nu under sommaren när det är lätt att ens iman går ner när det finns massa saker runt omkring en som kan leda till att ens iman går ner. Så här ska Bidnillahi Ta'ala vara som en imanboost som ska kunna leda till ens iman. Det stärker Bidnillahi Ta'ala. Andra anledningen till att jag valde just att gå igenom det här ämnet är att vi ska kunna stärka vår relation till Allah subhanahu wa ta'ala och få att våra hjärtan blir mer och mer fästa vid Allah subhanahu wa ta'ala. För att ju mer vi gör dhikr och ständigt omminns Allah subhanahu wa ta'ala, först och främst med vårt hjärta och sen med våra tungor, och ju mer dua vi gör och ständigt känner vårt behov att vi måste åkalla Allah subhanahu wa ta'ala och söka hjälp från honom, desto mer kommer våran desto starkare kommer vår relation till Allah subhanahu wa ta'ala vara. Och desto närmare kommer vi komma honom. Och en av anledningarna till att jag valde just det här ämnet också är att det ökar våra chanser att vår dua kan bli accepterad. Vi som muslimer har ständiga behov av att vår dua ska bli accepterad. För saker och ting som är relaterade till det här livet och saker och ting relaterade till nästa liv. Man stöter på massa problem och svårigheter i det här livet. Man behöver också hjälp med massa saker. Man behöver till exempel få jobb. Man vill gifta sig. Man vill kunna. Man har problem med familjen. Problem med släkt. Problem med sin omgivning. Folk behandlar en illa eller liknande. Då har man som mest behov av att man ska få sin dua accepterad. Men för att ens dua ska bli accepterad så måste det leva upp till villkor. Och det måste finnas saker för att inte vara i vägen som hindrar att duan ska bli accepterad. Så lektionerna kommer bland annat handla om det. Hur vi ska kunna få våran dua att bli accepterad. Jag kommer, en av anledningarna också som jag fick mig att vilja välja just den här boken, att vi ska gå igenom den, är att det ökar våran khushu i salah. Öka våran khushu, ödmjukhet och underkastelse och inlevelse i våran bön. För att när man ber sin bön och man inte vet egentligen vad man säger, eller man säger vissa saker, man kanske vet dess betydelse, men man har inte förståelse vad det egentligen man säger. Man säger subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-a'la. Man säger Allahu Akbar utan att riktigt förstå och känna av dess inverkan på en. Man säger tashahud, man läser surat al-fatiha, man läser andra verser i Koranen. Och man tänker sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Man tänker inte på egentligen vad man säger. Och en av de största anledningarna till att man inte tänker på vad man säger är att man inte förstår och har verkligen inlevelse och har förståelse vad det är man uttalar med sin tunga. Och det kommer kanske inte från ens hjärta. För man bara säger saker med tungan och man gör handlingar med kroppen utan att det verkligen ursprungligen kommer från ens hjärta, så kommer man inte få den här khushu i ens bön. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt om khushu i bönen: qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Att det kommer gå väl i händer och de kommer få framgång, de troende, de som är ödmjuka och underkastade i sin bön till Allah subhanahu wa ta'ala. Så att det här är en av de sakerna som leder oss till framgång. Och det kan vi inte få, som sagt. Vi kan inte få ödmjukhet och underkastelse i bönen förutom om vi förstår vad vi läser och har förståelse av det. En annan anledning till att jag tänkte gå igenom den här, att det ska få oss alla att göra mer dua och mer dhikr. Att det här är någonting, när man ständigt påminns, så vi kommer gå igenom de här 9 eller 10 lektionerna som vi kommer gå igenom, så är det någonting som ständigt kommer påminna oss om hur viktigt det är att vi ska göra dua, att vi ska göra dhikr. Så att det här blir en lai ta'ala, så pass mycket dhikr som man gör idag och så pass mycket dua som man gör idag, kommer vi in i lai ta'ala vara mycket mer efter man har färdigt med den här serien inshallah ta'ala. En annan anledning till att jag valde det här också, att man ska försöka förklara skillnaderna mellan vad, hur viktigt det är att göra dua i enlighet med sunnan och dhikr i enlighet med profet sallam sunna, och att man inte gör det med, genom innovationer. För det finns många personer som gör dhikr och gör olika adhkar, men de gör inte enligt med profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Och vi vet att den som gör en bid'ah, gör en innovation som inte är enligt med profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, kommer inte närmare Allah, utan för varje sak han gör så kommer han bara längre ifrån Allah. För att bid'ah är värre än synder. Så bid'ah är någonting som för en person från Allah. Så en av de grejerna jag ska försöka påpeka under lektionerna är vikten att hålla sig fast vid sunnan och de olika, hur farligt det är med de olika bid'ah som folk har, gör när de gör deras dua. Vad är då vikten av att göra dhikr och dua? Allah subhanahu wa ta'ala har i många verser i Koranen uppmanat oss inte bara att göra dhikr utan att göra mycket dhikr. Allah azza wa jalla säger: Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Och ni som tror, gör mycket dhikr. Och minns Allah subhanahu wa ta'ala mycket, gör mycket dhikr. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger: فَإِذَا قَضَيْتُ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Att när ni är färdiga med era riter under hajj, så åminns Allah subhanahu wa ta'ala mer än vad ni brukar åminnas era förfäder. Det vill säga att araberna på den tiden, en av de grejerna de brukade roa sig med mest och brukade lägga mest vikt på, är att de pratade om vad deras pappa och farfar och klan och liknande gjorde. Det gjorde de hela tiden, de pratade ständigt om det här. Så Allah subhanahu wa ta'ala, när de hade blivit muslimer, uppmanade de istället att åminnas Allah subhanahu wa ta'ala mer än vad de brukade göra det här, för att de kände till hur mycket och ofta de brukade göra det här. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också sagt: Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. När han prisar de troende så berättar de hur de troende är och säger att det är de som åminns Allah subhanahu wa ta'ala när de står upp, när de sitter ner och när de ligger ner. Och som Imam Mujahid, studenten till Ibn Abbas radiyallahu anhuma, sa att en person kan inte räknas som den som gör dhikr ofta förrän han gör dua och dhikr när han står upp och när han sitter ner och när han ligger ner. Så de troende, en av deras attribut är att de ständigt gör dhikr vare sig de står upp eller sitter ner eller ligger ner. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också sagt, när han nämner olika attribut som de troende har, så säger han: وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِينَ وَذَّكِرَاتِ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Och de män som åminns Allah subhanahu wa ta'ala mycket och de kvinnor som åminns Allah subhanahu wa ta'ala mycket, Allah har förberett för dem förlåtelse och en stor belöning. Så att göra mycket dhikr leder till att man får en stor belöning från Allah subhanahu wa ta'ala och att Allah subhanahu wa ta'ala förlåter det. Så Allah subhanahu wa ta'ala beordrar oss att göra mycket dhikr. Och han gjorde det på grund av det stora behovet som vi har av att göra dhikr. Och att man ständigt är i behov av att åminnas sin herre och sin skapare. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har också pratat i många hadither om dygden av att göra dhikr. Bland de grejerna att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: Ma min sa'atin tamurru bibni Adam la yadhkuru Allah ta'ala fiha illa tahassara alaiha yawm al-qiyamah. Att det finns ingen stund i detta liv där den människan inte åminns Allah subhanahu wa ta'ala förutom att han kommer, ångra sig för det på domedagen. Så vi är ständigt behov att i varje stund och varje timme som går att vi på något sätt har gjort någon form av dhikr, säga subhanallah, alhamdulillah eller Allahu akbar eller liknande. För annars är det någonting man kommer ångra sig för, att det där tillfälle gick om intet om man inte gjorde det. Och hadithen är berättad av Al-Bayhaqi och Sheikh Al-Albani säger att den är hasan. Och i sunnan så finns det som sagt flera hadither som tyder på dhikrs stora belöning. Och bland dem är att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khayru lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraq wa khayru lakum min an talqu aduwakum wa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala ya rasulullah qala dhikrullah. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa till sina följeslagare: Ska jag inte berätta för er om det bästa av era handlingar och det renaste av handlingarna hos er konung, det vill säga hos Allah subhanahu wa ta'ala, och den som höjer er högst upp i nivåer. Det som är bättre för er än att ge guld och silver i välgörenhet, och som är bättre för er än att ni ska möta era fiender som attackerar er och ni attackerar dem. Så sa sahabas: Jo, berätta för oss vad det här är. Så sa profeten sallallahu alaihi wa sallam att göra, att man ska göra dhikr. Hadithen är berättad av Tirmidhi och Sheikh Al-Albani säger att den är sahih, säger att den är autentisk. Kolla på hur profeten sallallahu alaihi wa sallam, hur häftigt sätt och hur bra sätt och intelligent sätt han undervisade på. Han säger inte direkt, gör dhikr, det är bra. Utan han lägger fram det här, den här inledningen. Så man lyssnar, den som lyssnar, det är bättre än att ni ska behöva, att ni ska ge sadaqa, och det är bättre än att ni gör jihad, och det är en av de bästa handlingarna ni har, det är det som följer, höjer upp er nivåer och så vidare. När man hör det så lyssnar man, vad är det han säger för någonting? Och så frågar han efter, vet ni vad det är? Så alla som är runt omkring honom, de lyssnar. Vad är det han, vad han ska säga för någonting? Och därefter säger han det. Det här tyder på vilket intressant och lärorikt sätt som profeten sallallahu alaihi wa sallam brukade lära ut på. Och det tyder också på subhanallah vilken otrolig belöning det finns att göra dhikr. Den bästa av era handlingar, den renaste hos eran konung, det som höjer er högst upp i nivåer. Det som är bättre än att ni ska ge sadaqa, det som är bättre än att ni gör jihad, det är att man ska göra dhikr. Det är för att grunden för att handlingar ska få hög belöning och stor belöning är att man gör dhikr. Så det har kommit en annan hadith, profeten sallallahu alaihi wasallam frågade om den bästa av de som ber, så sa han den som gör mest dhikr. Den bästa utav dem som fastar, den som gör mest dhikr. Den bästa utav dem som gör hajj, den som gör mest dhikr. Så Ibn al-Qayyim nämner som en qaida, en grundregel, är att för att få den som gör den bästa handlingen är den som gör mest dhikr i den handlingen. Så alla de här handlingarna som nämndes tidigare, som att göra jihad eller som att ge välgörenhet, den bästa utav de handlingarna är när man gör det med mest dhikr. Så det här tyder på vilken otrolig belöning det finns att göra mycket dhikr. En annan vacker hadith så sa profeten sallallahu alaihi wa sallam att مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Att skillnaden mellan den som åminns sin herre och den som inte åminns sin herre är likt skillnaden mellan den levande och den döde. Det är sån otrolig skillnad mellan dem. Att den som åminns Allah subhanahu wa ta'ala är som levande och den som inte åminns Allah subhanahu wa ta'ala är som en död. Och hadithen är berättad i Sahih Bukhari. Så jag tänkte nämna ett antal dygder som det finns av att göra dhikr. Ibn Qayyim rahimahullah har en bok som heter Al-Wabil al-Sayyib, där han har samlat ihop olika former av adhkar. Och i början av boken så nämner han vilka nyttor det finns för muslimerna att göra dhikr. Han säger i början av boken att det finns ungefär 100 stycken nyttor med att göra dhikr. Men, och sen därefter bör han nämna dem en efter en. Han nämner cirka 70 stycken i sin bok Al-Wabil al-Sayyib. Så jag tog ut 10 stycken utav dessa nyttor och dygder som det finns av att göra dhikr, för att vi alla ska kunna känna oss mer uppmanade till att göra dhikr. Bland de sakerna är att när man gör dhikr så blir man skyddad från shaitan. Shaitan som ständigt är på oss. Som det har kommit i Koran att han kommer komma framför oss och bakifrån och till höger och vänster för att kunna vilseleda oss. För att vi ska hamna i synder, för att vi ska hålla oss borta från obligatoriska handlingar. Shaitan som kommer göra allting och har svurit vid Allah subhanahu wa ta'ala att han kommer göra allting han kan för att få oss att komma till helvetet tillsammans med honom. Våran ständiga fiende. Genom att man gör dhikr så skyddar man sig från shaitan, som Allah azza wa jalla säger. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Den som vänder sig bort från att åminnas den åderike, den som vänder sig bort från att göra dhikr och åminnas Allah subhanahu wa ta'ala, نُقِيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا, kommer vi att göra att en shaitan kommer ständigt vara i närheten av honom och påverka honom och göra waswas till honom så att han blir påverkad. Så tänk er själva, när man vänder sig bort från att göra dhikr, vad är det som händer? Som straff så får man en shaitan, en qarin, en jinn som alltid kommer vara på en och vara på en och ständigt försöka få en att bli vilseledd. Så genom att man gör dhikr så skyddar man sig från den här shaitan. Och en annan hadith så har profeten sallallahu alaihi wasallam berättat om Zakaria. Zakaria, den här ädla profeten som levde samtidigt som Yahya och levde samtidigt som profeten Isa alaihi salam. Han stod framför Bene Israel, han var en profet i Bene Israel, israeliterna. Han stod framför dem en dag och hade en predikan. Och så sa han, jag beordrar er med 5 saker. Och jag förbjuder er från 5 saker. Och var och en av de här grejerna som han beordrade med och förbjöd med, så drog han fina liknelser som man ska komma ihåg dem och bli påverkad av dem. Och när han pratade om dhikr så sa han, jag beordrar er att göra dhikr, att åminnas Allah subhanahu wa ta'ala. För likheten med den som åminns Allah är likt en person som är jagad av en fiende som snabbt kommer efter honom. Och just när han håller på att komma ikapp honom så springer den här personen in i ett fort och stänger till dörren. Det är en väldigt specifik liknelse. Någonting som är, verkligen man kan se framför sig. Tänk er själv, man är jagad av en fiende. Någon springer efter, eller man är jagad av ett lejon, eller jagad av någon som har en pistol i handen. Man springer. Precis när han håller på att få tag på en, bam, man kommer in, fort stänger dörren. Man har klarat sig. På det här sättet, den här liknelsen, nämnde Zakaria, den här äldre profet, av dhikr. Shaitan är ständigt efter en, ständigt på en, ständigt försöker få tag på en. Och när man gör dhikr, khalas, bam, man har stängt dörren. Och den här boken som ni säkert har sett, många av er som nu till stor del har blivit översatt till svenska också, befattade läsa över det och kommer helt och hållet bli översatt och tryckt. The Fortress of the Muslim, Husn Muslim. Varför heter den Husn Muslim för? Därför att det är den troendes fort. Som den troende stänger in sig själv och skyddar sig själv mot att shaitan ska attackera honom. Som Ibn al-Qayyim sa, om inte dhikr hade haft någon annan dygd än denna, så hade det räckt för att tjänaren ständigt ska göra dhikr. För man kan inte skydda sig från sin fiende förutom på detta vis. Det vill säga att man har ständigt en fiende som är efter en. Vissa personer, man kan ha fiender som är efter en. Personer som bråkar med en, eller någon som är arg på en eller liknande. Men den här fienden efter ett kort tag, efter en viss period, kommer försvinna. Men shaitan kommer fortsätta vara på en tills när, tills man tar sitt sista andetag. Tills man tar sitt sista andetag så kommer shaitan att vara på en. Som det har kommit om Imam Ahmed, en känd historia. Precis innan han håller på att dö så hör de som är runt omkring honom att han säger bad, bad. Inte än, inte än. Så frågar honom, varför säger du bad, bad? Han säger, shaitan säger till mig, du vann. Du klarade dig, khalas. Till Imam Ahmed. Och han säger inte än, inte än. För han fortfarande kan andas. Att shaitan in i det sista sekunden är på en person, även till sitt sista andetag, så kommer han göra allting han kan för att få en att bli vilseledd. Så fortet som man stänger in sig och skölden man har på sig och rustningarna har på sig för att skydda sig mot den här fienden, shaitan, är dhikr. Som Ibn Abbas radiyallahu anhuma sa, att shaitan är ständigt närvarande vid människan, människans hjärta. Och när han är försummande och inte åminns Allah subhanahu wa ta'ala, så gör han waswas. Så viskar han och påverkar och försöker ha inverkan på en. Men när man gör dhikr så slutar han. Så för att vi ska kunna skydda oss från att shaitan ska påverka oss på något sätt, så är det viktigt att vi gör dhikr. En annan utav dygderna som dhikr har är att hjärtat känner lugn och ro och själen känner frid när man gör dhikr. Allah azza wa jalla säger: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah Alla bidhikrillahi tatma'innul qulub. Att de som tror och vars hjärtan känner lugn av att åminnas Allah, sannoliken känner hjärtan lugn av att åminnas Allah. När man befinner sig på olika platser här i Sverige och man hör dunkande musik där, eller man ser hur folk samlas på olika platser och man ser lättklädda kvinnor och liknande saker, så kan man känna att ens hjärta blir påverkat, blir hårt. Man känner inte lugn och ro. Man känner stress och man känner inte att man mår bra av den här grejen. Men hur blir det när man gör dhikr? Inte bara med sin tunga utan med från hjärtat, från djupet av sitt hjärta. Då känner man direkt vilken lugn man får, vilken lugn och ro man får. Och det här är en av de fina dygderna som dhikr har. Dhikr är hjärtats sanna liv och näring. Om man slutar göra det så blir man likt en kropp som inte har ett liv i sig. Som vi nämnde i hadithen, att skillnaden mellan den som gör dhikr och inte gör dhikr är som skillnaden mellan den levande och den döda. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sa att dhikrs betydelse för hjärtat är likt vattnet för fisken. Och vad händer för fisken om det kommer ut ur vattnet? Vad händer om man har varit och fiskat? Ni har säkert varit ute och fiskat en gång. Man drar upp fisken, man lägger det i båten. Hur länge överlever den? Ett kort tag, den måste ha vattnet. Samma sak är det för människan om man inte gör dhikr. Och hjärtat. Sheikh al-Islam brukade sitta på morgonen. Som man ska göra morgons adhkar. Efter han var färdig med bönen och hans studenter såg honom. Sen vände han sig mot dem när han var färdig med sin dhikr. Och sa, det här är min näring för dagen. Det här är det som ger mig styrka för resten av dagen. Och det som stärker muslimens hjärta. Kolla här, ett land som Sverige. Vilka otroliga problem det finns med depression. Hur många människor mår dåligt. Särskilt under vinterperioden. Man ser folk är deprimerade och mår dåligt. Och jag kommer ihåg bara i min gymnasieklass. Jag tror jag hade 6 eller 7 tjejer som försökte ta självmord. Och jag vet inte vad. Folk mår dåligt i det här landet överallt. Vad är problemet? Hur kan det vara ett land som är bland de rikaste i världen. Där folk har materiellt ställt. Bland de som har det bäst. Problemet är här. Att folket här eller forskarna här. När de tittar på problem. De ser bara människans kropp. De glömmer helt bort själen. Som inte människan består av kropp och själ. Utan de ser bara en kropp. De erkänner inte att det finns någonting som är ghaib. De erkänner bara att det finns den här saken som vi kan se runt omkring oss. Saker som vi kan uppfatta med våra 5 sinnen. Inte att det finns någonting utöver det. Att det finns en själ inne i människan. Att det finns jinn, att det finns malaika. Att det finns vår Herre, Allah subhanahu wa ta'ala. De förnekar de här sakerna. Så man ser på problemet. Från den här väldigt naiva synvinkeln som de ser på det. Att man bara ser problemet med människan är att hans kropp mår dåligt. Vad är det de gör? De ger antidepressiva medel som är som knark. Man blir nedknarkad istället. De personer som känner att de mår dåliga. Och så känner de att de mår lite uppiggande. Deras kroppar mår bättre. Men mår deras själar egentligen bättre av de här grejerna? Det är inte så. Det fortsätter. Och därför ser man att vissa statistiska undersökningar är att det är upp till 25% utav de som är ungdomar och så känner av depression. Och depression är en väldigt djup grad. Nu snackar jag inte om olycka. Olycka är väldigt många. Väldigt många fler än de som är deprimerade. Och det är ju som sagt problemet. Man ser världen som en rent materialistisk enhet. Man ser inte någonting. Det finns någonting djupare. Själens behov. Vi som muslimer vet. Det här är någonting de inte ens skulle kunna förklara. De behöver äta ett antidepressiva medel. Vi säger subhanallah, alhamdulillah, sen mår vi bra. Det här är någonting som inte går att förklara. Men det är för att det är våra själ som får frid av det här. Det är vårt hjärta som får lugn av det här. Och därför ser man att det här är ett av de bästa botemedlen. För att, och en av de största anledningarna till att hjärtat ska känna lugn och ro. En annan anledning och en annan av dygderna som dhikr har. Är att när tjänaren gör dhikr så nämner Allah subhanahu wa ta'ala honom. Och det här är någonting som är helt otroligt. Allah azza wa jalla säger Fadhkuruni adhkurkum. Åminns mig så kommer jag att nämna er. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har berättat i en hadith som är qudsi. Det vill säga en hadith där, profeten, där Allah subhanahu wa ta'ala sa Man dhakarani fi nafsi, dhakartuhu fi nafsi. Och man dhakarani fi mala'in, dhakartuhu fi mala'in khayrun min. Att den som åminns mig i sig själv kommer jag att nämna i mig själv. Och den som åminns mig i en samling, så kommer jag nämna honom i en samling som är bättre än denna. Så genom att vi åminns Allah subhanahu wa ta'ala och gör dhikr, så nämner Allah subhanahu wa ta'ala oss bland änglarna. Och är det någonting man egentligen kan tänka som är större och mer ädelt än det här? Att Allah subhanahu wa ta'ala nämner oss. Att han nämner oss inför sina änglar. Så genom att man gör dhikr, så får man uppnå man den här otroliga statusen. Och som man säger, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَلَى, att Allah azzurrel har det högsta av alla exemplen. Men tänk er själva att någon person som man ser väldigt mycket upp till pratar om en med gott. Nämner den med gott. Någon till exempel, en stor alim som bor någonstans. Han nämner den med gott och pratar om den gott. Är någonting man är glad för, eller hur? Tänk er själva om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eller Abu Bakr eller Umar eller Uthman eller Ali skulle prata om en och säga, den här killen här, mashallah, han gör någonting bra. Tänk er då att Allah subhanahu wa ta'ala, skaparen av universum, nämner den hos änglarna när man gör dhikr. Så det är någonting man ska tänka på och ska få oss att bli uppmanade att vilja göra ännu mer dhikr. Och en av anledningarna till att vi ska känna oss uppmanade och en av dygderna till dhikr är att det skyddar tjänaren från Allah subhanahu wa ta'ala straff. Och det är ingenting som vi som muslimer fruktar mer eller känner oss mer rädda för och som vi flyr mer ifrån än Allah subhanahu wa ta'ala straff. Och det är det straffet som finns i det här livet. Eller det straffet som finns i det nästa. Och särskilt det straffet som finns i det nästa. Straffet i graven. Straffet på domedagen. Straffet i helvetet. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, ma min amelin ma amela adamiyun amelan anja lahu min azabillahi min dhikrillahi ta'ala. Det finns ingen handling en människa gör som skyddar honom mer från Allahs straff än att han gör dhikr och minns Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithen är berättad i Musnad av Imam Ahmed i Musnad och Sheikh al-Albani har sagt den i Sahih. Så det är den handlingen som får oss att mest bli skyddade från att straffas av Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket även det ska få oss att känna oss uppmanade till att göra dhikr. Sen är det de stora anledningarna som ska få oss att känna oss uppmanade till att göra dhikr är att det är så bara så lätt att göra det. Och det finns så mycket belöning samtidigt. Till exempel att man ska vakna upp vid fajr och promenera hela vägen till bönen. Och det är någonting man självklart ska göra. Men det finns viss tyngd och visst, det kan vara jobbigt för vissa personer att göra den här grejen. Att promenera hela vägen till bönen och gå tillbaka och så vidare. Att till exempel ge zakat, man ger en summa utav sina pengar. Det kan också ta på en person lite grann. Det kan kräva lite. Att göra jihad, man kan bli dödad. Det kräver mycket utav ens kropp och så vidare. Göra hajj, man sparar upp 30-40 000 kronor för att åka på hajj. Att göra dhikr är otroligt lätt. Man säger subhanallah. Man rör på tungan bara. Och man kan göra det var man än befinner sig. Var man än befinner sig så kan man göra dhikr. Man sitter på tunnelbanan för sig själv. Man sitter på tunnelbanan på väg till jobbet. Man promenerar på gatan. Man går för sig själv. När man ligger och sover. Var som helst. Så kan man få en otroligt stor belöning. Genom att man bara behöver röra på sin tunga. Och det går otroligt snabbt också att göra det. Och trots det så får man den här stora belöningen. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli shayin qadir. Fi yawmin mi'ata marra. كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. لأن سيئ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 gånger. Att säga لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ta typ 3, 4, 5 sekunder. Att säga det 100 gånger på morgonen. Vad tar det? Några minuter. Vad är då belöningen för det? Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att belöningen är som man friger 10 slavar. Man får 100 belöningar skrivet för den. Man blir av med 100 synder. Det är ett skydd från att shaitan ska kunna påverka den under dagen. Fram tills att kvällen kommer. Och ingen person har kommit med en bättre handling under den dagen än den som har sagt samma sak som honom eller gjort det mer. Som sagt, det tog några minuter att säga det. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir. På morgonen, man får den här otroliga belöningen. En annan hadith berättar utav Tirmidhi, som Sheikh al-Albani säger till Hassan, säger profeten sallallahu alaihi wasallam, den som går in i suq, som går in i marknaden och säger la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir, så får han 1 miljon belöningar. Det här är lätta handlingen. För det är en plats där människor är väldigt försummande och kommer ifrån att göra dhikr. Så det är någonting som tar en några sekunder att säga, men man får den här otroliga belöningen som bi'idhnillahi ta'ala kommer vänta på en och ligga i vågskålen på domedagen när man är som mest behövt av det. Och det är så pass lätt som det är. En annan utav de anledningar som tyder på hur viktigt det är för oss att göra dhikr är att dhikr leder till att man planterar sin trädgård i paradiset. Profeten sallallahu alaihi wa sallam berättade: Laqitu laylata usriya bi Ibrahim al-Khalil alaihi salam, faqala ya Muhammad aqri ummataka minni as-salam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatu turab adabatu al-ma' wa annaha qay'an wa anna gharasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: jag träffade Ibrahim al-Khalil under natten av Isra, alltså den natten då profeten sallallahu alaihi wa sallam togs upp i himlen. Och han sa till mig, Ibrahim, när han träffade Ibrahim, så sa han till honom: ja Muhammad, ge salam till din umma, aqrihim salam, ge dem salam och säg salam alaikum till dem från mig. Och berätta för dem att paradiset har en bra odlingsbar jord med sött vatten och det är tomt på odlingar. Och man odlar där i genom att säga subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Och hadithen är berättad i Tirmidhi och Sheikh al-Albani säger att den är hasan. Många personer här, man förbereder det huset man ska bo i. Man gifter sig till exempel och man hyr en lägenhet och man förbereder det. Man köper möbler. Många bröder de säger att de vill flytta till ett muslimskt land, till exempel göra hijra. Och tänker man ska förbereda, man ska köpa mark till ett ställe och man bygger sitt hus och man förbereder det och så. För det är det här huset man ska bo i det här korta, korta livet som man lever i det här livet. Och det är någonting bra, självklart man ska göra det här. Det är inte någonting jag pratar illa om. Men istället nu så har man chansen redan i det här livet. Och utan att man behöver lägga ut ett enda öre på det, så kan man börja bygga upp sin trädgård som kommer vänta på en i paradiset. I det här livet som kommer vara för evigt. Det här livet som vi nu lever i har profeten sallallahu alaihi wa sallam dragit liknelsen av att det är som du går till havet. Tänk nu att man drar till Atlanten. Man drar till Spanien någonstans och drar man till Atlanten. Och så stoppar man ner fingret i havet och tittar hur mycket vatten är det man har på fingret. Och hur mycket är det kvar i Atlanten. Där man droppar kvar där och där ligger det miljarders, triljarders droppar. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att det här livet är som droppen på fingret. Och nästa liv är som havet. Så när man gör det här, man säger subhanallah, man säger alhamdulillah, man säger la ilaha illallah, man säger allahu akbar, så planterar man sin trädgård som man sen kommer njuta av i all evighet i paradiset. Någonting som är väldigt, väldigt lätt att göra. Och som sagt, man lägger bara till, när man säger det några gånger till, så har man en ännu större trädgård som bi'idhnillahi ta'ala kommer vänta där på en när man har dött. Och som sagt, som profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, att när en person dör, qamat qiyamatu. När en person dör så börjar hans domedag. Det börjar redan från att han dör. Så börjar han med utfrågningen i graven. Så det kan vara, och som profeten sallallahu alaihi wasallam sa också, att paradiset är närmare till er än era egna skor. Det är någonting, det kan vara väldigt, väldigt snabbt. I och med att man dör, så khalas. Så börjar ens, börjar man hålla sig ansvar för sina handlingar. Och det här huset som man kanske planerade för i det här livet kanske man aldrig får uppleva. Det här huset som man köper möbler till och köpte mark till och bygger upp, kanske man aldrig fick uppleva. Men det här, bi'idhnillahi ta'ala, alla som är troende kommer få uppleva det här huset, som inshallah kommer vänta för en. Och som profeten sallam också har sagt, då man säger subhanallah, subhanallah al-azim och subhanallah al-bahamdi, så växer det upp ett träd för en i paradiset. Så bara genom att säga det man går en dag och gör 100 så khalas. Då man har förberett och fått en ännu större trädgård och ännu större gård som väntar på en där i paradiset som man kommer kunna vara med tillsammans med sin familj i all evighet. Så det här är utan tvekan någonting som tyder på vilken otrolig dygd det finns att göra dikr. En annan sak som tyder på vilken otrolig dygd det finns att göra dikr är att det skyddar tjänaren från hyckleri. Alla vi muslimer bör vara rädda att vi ska hamna i någon form av hyckleri. En av tabi'in studenterna till sahabas, han sa att jag träffade jättemånga av sahabas och alla de var rädda att de skulle hamna i en form av hyckleri. Att man ska komma till bönen, man ska komma till moskén och visa upp sig egentligen bara där. Man kommer till lektionen för bara för att visa upp sig att man går dit, inte med uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Man åker på hajj och gör pilgrimsfärden för att man ska visa upp sig för andra, hamna i hyckleri. Men genom att man gör dhikr så skyddas man från att man hamnar i hyckleri. Allah subhanahu wa ta'ala, när han pratar om hycklarna, nämner hycklarna i Koranen, så säger han om dem, wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Och de åminns inte Allah subhanahu wa ta'ala förutom väldigt lite. För dhikr är någonting man gör tyst för sig själv. Någonting som inte folk ser. Hycklarna, vad var det de ständigt försökte göra? Varför sa profeten sallallahu alaihi wasallam att de svåraste bönerna för hycklarna var att de skulle be fajr och isha? För att det var kolsvart på den tiden när profeten sallallahu alaihi wasallam gick. Man såg inte vem som kom till moskén. De gillade att komma till dhuhr och asr och maghrib. Alla såg dem och alla här, du är här. Ahla wa sahla. Gå till fajr, gå till isha. Ingen ser vilka de är. De har visat upp sig helt i onödan. De kunde inte gå till fajr och isha. Det var jobbigt för dem. Samma sak i dhikr. Det är någonting man gör för sig själv när man ligger. Det är kolsvart i sitt rum. Man ligger helt tyst för sig själv. Om man gör dhikr. Det här tyder på ens uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är någonting mellan dig och Allah. Det är inte någonting som man visar upp för någon annan. Så det här är någonting som skyddar tjänaren från att hamna i riya och som Ka'ab. Profeten sa sedan följeslagare sa, men äktara min dhikrillah beri'a min nifaq. Att den som gör mycket dhikr kommer bli frigjord från att hamna i nifaq. Kommer hamna i hyckleri. Och när Ali radiyallahu an frågade som khawarij. De här khawarij, rebellerna som gjorde uppror mot honom. Och de som är kända för deras hårda dyrkan, att de är mycket dyrkan. Men de har en felaktig förståelse när det kommer till saker som har med att styra med annat vad Allah uppenbarat. Och att döda muslimer. Och att göra uppror mot ledare och så vidare. De var kända för sin dyrkan. Så frågar han, är de inte hycklare de här människorna? Så sa han, hycklare åminns inte Allah mycket. Så de var inte hycklare. Men de hade en felaktig förståelse utav Allah. Men det han, förståelse utav Allahs panna och talas religion. Men det han påpekade i det här är att om de hade varit hycklare så hade de inte gjort mycket dhikr. För dhikr är någonting som skyddar oss från att hamna i hyckleri. Ett annat sak som tyder på hur bra det är att göra dhikr är att det är ett botemedel för hjärtat. Och det botar sjukdomarna man har i ens hjärta. Det vill säga de andliga och de själsliga sjukdomarna man har i sitt hjärta. Som att man är hatisk mot sina bröder, att man är avundsjuk och liknande saker. Andra saker som finns i ens hjärta. Som Makhul ibn Abdillah, en av de kända tabi'in, sa Dhikrullahi shifa och dhikrun nas da. Att åminnas Allah subhanahu wa ta'ala är ett botemedel. Och att prata om andra människor är en sjukdom. Att baktala sina bröder och skvallra om sina bröder och tala om dem på ett dåligt sätt, det är en sjukdom. Men att åminnas Allah subhanahu wa ta'ala är ett botemedel. En man kom också till Al-Hassan al-Basri, den här kända tabi'i som hade träffat ungefär 500 av sahabas, som var inte de största lärda på sin tid. Han kom och sa, ja Abu Sa'id, det var hans kunja, ja Abu Sa'id, jag har fått ett hårt hjärta. Och det är många personer som kan klaga på det, och känner ibland all denna dunja som är runt omkring er. Man hamnar i synden, man hamnar i problem, jag får ett hårt hjärta, jag känner inte av att det ska bli, jag känner inte av det här mjuka och sötman av islam och iman. Så sa han till honom, ja Abu Sa'id, jag har ett hårt hjärta. Så sa Al-Hassan al-Basri, mjuka upp ditt hjärta med att göra dhikr. Och det kan man också säga till alla personer som känner att de får ett hårt hjärta ibland, mjuka upp. Och det är upp till oss alla att mjuka upp våra hjärtan med dhikr. En annan sak som tyder på hur bra det är att göra dhikr, och det är den nionde punkten jag tänkte nämna, är att Allah subhanahu wa ta'ala är med sina tjänare så länge de gör dhikr. En hadith qudsi, en hadith som profetsasen berättar att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, jag är med mina tjänare, jag är med min tjänare, då han åminns mig och hans läppar rör sig av den anledningen. Och den berättar om Imam Ahmed och den är autentisk. Det vill säga att Allah subhanahu wa ta'ala är med sina tjänare. Och när Allah subhanahu wa ta'ala är specifikt med sina tjänare, det ska kallas för al-ma'iyya al-khasa, att Allah är med, specifikt med vissa tjänare, så betyder det att han hjälper dem och underrättar deras situation och ger dem framgång och ger dem seger. Det här är att Allah azza wa jalla är med en. Så under tiden man gör dhikr så är Allah med en. Och när man är som mest behovet av Allah subhanahu wa ta'ala så kommer han vara vid och hjälpa en i det man är i behov utav. Så genom att vi gör dhikr så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att vara med oss. Och han kommer att stödja oss med det vi är i behov av. En annan sak som tyder på hur bra det är att göra dhikr är att det ersätter andra handlingar som man kanske inte kan utföra. Många utav oss är inte vidare rika kanske. Man har inte så mycket pengar som man kan ge i sadaqa. Man har inte så mycket pengar som man kan åka på hajj varje år. Man har inte så mycket pengar som man kan åka ofta på umra. Och så vidare. Men dhikr, genom att man gör dhikr så kan det ha samma position eller samma plats som att man gör det. Profeten sallallahu, det har kommit en hadith att de fattiga muhajirun, de som utvandrade med profeten sallallahu alaihi wa sallam från Mekka och var fattiga, då kom till profeten sallallahu alaihi wa sallam och sa: de rika har fått mer belöning än oss. De ber likt vi ber. De fastar likt vi fastar. Och de har mer pengar än vad vi har. Så de kan göra hajj, de kan göra umra, de kan göra jihad. Och de kan ge välgörenhet. Mer, som de kan ge, göra med sina pengar. De kan utnyttja deras pengar till alla de här grejerna. Så sa profeten sallallahu alaihi wa sallam till dem: ska jag inte berätta för er om något ni kan göra, så ni kommer i fatt de som kom innan er. Och ni kommer att komma före de som kommer efter er. Och ingen kan göra något bättre än er, förutom den som gör samma handling som er. Återigen, hur profeten sallallahu alaihi wa sallam berättar på det här påverkande sättet. Så sa de: jo visst, och Allah sände bud. Så sa profeten sallallahu alaihi wa sallam: säg subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 gånger efter varje bön. Och hadithen är berättad i Bukhari och Muslim. Att den här handlingarna, det här som man gör vid den där ta'ala efter varje bön, är någonting som man kan komma upp till nivåerna utav de som gör de här goda handlingarna. Betyder det självklart inte att man inte ska göra de här handlingarna. Men om man inte kan på grund av pengarbrist, så är det någonting som man kan nå upp i nivåerna utav dessa människor. Och det är inte bara att man ska göra dhikr för sig själv, utan man som muslim ska även umgås i samlingar där folk gör dhikr. Det här var de 10 dygnerna som jag nämnde. Och det finns utöver det, är det viktigt att man umgås i samlingar där man gör dhikr. Inte på det här innoverade sättet som vissa gör, att de sitter och säger ho 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 ho, eller säger Allah 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 Allah. Sådana saker som folk håller på med. Det där har ingenting med sunnan att göra. Utan det jag menar är att man sitter tillsammans med folk och man pratar om Allahs subhanahu wa ta'alas religion. Man pratar om Allahs Allah namn och attribut. Man pratar om Allahs Allah bok, om Koran, någon vers som handlar, någonting som har med det att göra. Eller om profeten sallallahu alaihi wa sallam, eller man nämner någonting som, generellt som är relaterat till Allahs subhanahu wa ta'ala och hans religion. Att sitta i de här sittningarna och sitta på det här är en väldigt hög och bra och viktig handling som man kan göra. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: ya ayyuhan nas irta'u fi riyad al-janna. Qulna ya rasul Allah, wa ma riyad al-janna? Qala majalis al-dhikr. Thumma qala: ughdu wa rawahu wa dhkuru, fa man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu 'inda Allah falyanzur kayfa manzilatu Allah 'indahu, fa inna Allah ta'ala yunzilu al-'abdu minhu haythu anzalahu min nafsihi. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: människor, skörda från paradisets trädgårdar. Och de sa: å Allahs sändebud, vad är paradisets trädgårdar för någonting på den här jorden? Hur kan vi skörda från dessa trädgårdar? Så sa han: sittningarna då man gör dhikr, då man åminns Allah subhanahu wa ta'ala. Sen sa han: gå ut på morgon som kväll och gör dhikr. Den som vill veta sin position hos Allah ska veta vilken position Allah har hos honom. För Allah placerar sin tjänare på den nivå som han har Allah vid. Så genom att Allah subhanahu wa ta'ala har högre, ska man kanske säga, status i ens liv. Eller går före allting i ens liv. Genom att man lyder honom före man lyder skapelsen. Man håller sig borta från det han förbjuder, även om skapelsen påbjuder det. Om det här är Allah subhanahu wa ta'alas position i människans hjärta, och att man älskar honom mer än någonting annat, och man fruktar honom mer än någonting annat, och man hoppas på hans belöning och så vidare. Då vet man vilken position man har hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och hadithen är berättad av al-Hakim, och Sheikh al-Albani säger att den är hasan. Och av den här anledningen så brukade Salaf, de tidigare lärda, de brukade skriva böcker som de nämnde vid det här namnet, Riyad. Till exempel Riyad och Salihin, som många av er har hört talas om. Alltså gårdarna, eller trädgårdarna av det rättfärdiga. Därför att hadithen har samlat väldigt vackra verser i Koranen och väldigt vackra hadither från profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, som handlar om olika sätt som muslimer ska bete sig på, hur muslimer ska vara och så vidare. Så kallar han det här för de rättfärdigas trädgårdar. Någonting man kan ta ifrån och njuta av dess frukter, på grund av att när man åminns Allah subhanahu wa ta'ala, man sitter i sittningar där man lär sig kunskap och så vidare, är en form utav trädgård i denna dunja. Och en annan dygd för dessa sittningar är att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: La yaqud qawmun fi majlisin yadhkuruna Allaha fi illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahma wa nazalat alaihimus sakina wa dhakarahumullahu fi man 'inda. Att inget folk sitter ned för att åminnas Allah förutom att änglarna är runt om och barmhärtigheten sveper över dem och lugnhet kommer ner över dem och Allah nämner dem hos dem som är hos honom. Hadithen är berättad i Sahih Muslim. Det vill säga att när man sitter, till exempel det är en sån här sittning där man pratar om Allahs subhanahu wa ta'alas religion, eller studerar hans bok, eller bara man sitter med några bröder i moskén och man pratar om någonting som är relaterat till islam eller Allahs subhanahu wa ta'alas religion, eller man går ut, man sitter hemma hos någon person eller liknande, så får man denna belöning som nämndes. Det vill säga att änglarna kommer runt omkring dem, änglarna är runt omkring dem och barmhärtighet sveper över dem. Och man känner lugnhet. Och det är någonting man ofta känner. Hur känner man skillnaden mellan när man sitter i dessa sittningar och studerar Allahs subhanahu wa ta'alas religion och åminns honom? Skillnaden mellan det och skillnaden när man befinner sig ute på gatan och all den dunja som finns runt omkring och så vidare. Man känner det här lugnet bara man sitter i dessa sittningar, och hur barmhärtighet kommer över en. Och hur änglarna är runt omkring sina tjänare, Allahs subhanahu wa ta'alas tjänare. Och skillnaden också med att sitta i de här sittningarna och hur man mår efter man går därifrån, och hur man mår efter en sittning när man bara sitter och snackar skit, man bara sitter och baktalar folk, man bara sitter och pratar om helt onödiga saker som man inte drar någon nytta av överhuvudtaget. Hur mår man efter en sån sittning när man går därifrån, och hur mår man efter dessa fruktbara sittningar som man kan ha när man åminns Allah subhanahu wa ta'ala? Det var allting jag tänkte prata om idag gällande dygden av att göra dhikr. Och imorgon blir det lite här, så fortsätter vi att prata om andra saker relaterade till dhikr. Och sen i framtiden så kommer vi gå in och börja förklara de olika adhkar en efter en. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.